Då är det dags för ett nytt avsnitt av podden På jakt efter framtidens kyrka. Jag befinner mig i Göteborg med en Linköpingsbo. Det är lite konstigt att åka från en stad, från min hemstad, ner till en annan stad och träffa någon som bor i en helt i en tredje stad.
Ja, men, österut.
Dessutom. Ja, precis. Oerhört rörigt, men trevligt. Och nu har du faktiskt folk redan hört lite av rösten där.
Just det.
Av Joel Halldorf. Varmt välkommen till podden.
Tack. Fint att vara här.
Fint att vara här i podden eller fint att vara i Göteborg eller både och?
Både och. Fint att träffa dig också. Vi har ju hängt lite innan, nu suttit i solen. Ja. Och det var trevligt. Det var ett tag sedan.
Mycket trevligt, mycket trevligt.
Avhandlat Arsenal sorger.
Ja, och jag har försökt att ge hopp in i det. Och ja, när folk lyssnar på detta så kommer folk kanske faktiskt också veta lite mer hur
fel du hade.
Ja. Ja, men det säger någonting om att du är ju en väldigt negativ person.
Ja, när det gäller vissa saker.
Ja.
När det gäller, det här är ju för mig, det blir väldigt djup psykologiskt direkt. Det här är skyddsmekanismer.
Ja.
Att inte ha hopp,
ja, just
är ett skydd mot besvikelse.
Ja.
Det använder jag mycket i fotboll. Ja, men inte lika mycket när det gäller kyrkans framtid som vi ska prata om idag.
Nej, det är ju bra att tydliggöra det här kanske. Men det är ju väldigt speciellt. Nu ska vi inte fastna här kanske. Vi får se.
Eller.
Men just detta att man faktiskt i det som är betydligt mer trivialt på ett sätt ändå liksom har att här måste jag skydda mig själv och inte ha för mycket förhoppningar, för jag blir så besviken om det inte blir som jag hoppas och vill. Alltså idrotten gör ju någonting med en, helt
verkligen.
Klart.
Verkligen, och det handlar också om att skydda sin familj. För att de vill inte behöva, liksom, de har så svårt att förstå det här med idrottligt engagemang.
Ja.
Och alla... Ja, men det är liksom skriken från tv-rummet och depressionerna som följer på de här nederlagen och så. Så att jag har behövt jobba mycket med det faktiskt under våren.
Ja.
Att hantera min ångest.
Och därav din, att du nu har plockat ut att det blir en andra plats,
det blir en andra plats
för Arsenal och, i Premier League i år också.
Det är inte så illa.
Nej, just det. Även om det är fjärde året i rad i så fall. Nej, precis. Jag har ju faktiskt glädjen att ha att vi är ju 4/5 av familjen som har full förståelse för skriken och ångesten och allting. Så att vi är ju i tydlig majoritet hos oss.
Just det.
Så att jag behöver inte dämpa mig utan...
Nej, det kanske är där som skillnaden är.
Ja, precis. Mm. Kan vara så.
Mm.
Du, Joel. Efter det, nu när folk har fått reda på det mest intressanta, kan inte du presentera dig själv då? Så kort men ändå så bra som möjligt.
Ja, jag brukar när jag är i sådana sammanhang och ska presentera mig, brukar säga att jag är lärare. Och så skriver jag lite i tidningar och skriver lite böcker ibland också. Det tycker jag täcker in det mesta. För jag tycker också, jag är lärare på EOS, Enskilda Högskolan i Stockholm. Och undervisar kyrkohistoria där. Och sen så... Också i mitt skrivande så är jag ju ganska mycket, ser jag mig ganska mycket som lärare även när jag debatterar och sådana saker. För att det är ett sätt att sätta igång processer i människor och det finns en lärarerfarenhet i det. Så jag har väldigt mycket en sån identitet.
Folkbildare, känns det så?
Ja, det är väl ett mål att vara.
Ja, just det.
Det är det.
Men skriver regelbundet i Expressen.
Expressen är ju där och jag skriver mest regelbundet tror jag. Jag har också i Korren, lokalt i Korren, skriver jag en gång i månaden ungefär.
Ja, just det.
Det är mysigt. Det är jättefint att vara i liksom, lokalpressen. Det är
just det.
Härligt.
Som är helt enkelt lokaltidningen i Linköping där, för den som
precis
inte rör sig i de kretsarna.
Nej, precis.
Och precis här nu, väldigt aktuell med en ny bok. Makten och det heliga.
Precis. Den kom för några veckor sedan och har blivit liksom obehagligt aktuell. Det var ju, jag visste att den skulle vara aktuell. Visste att den handlar ju om att det finns en religiös trend i världspolitiken eller en religiös vändning i världspolitiken. Och, men att det skulle vara så på löpsedlarna genom Pete Hegseth och påven, Donald Trump alltid, liksom mullorna i Iran. Och så, det hade jag ju inte kunnat vänta mig. Det finns någonting, någon sa, det finns en tragisk timing över boken. Och det är ett bra uttryck, tänker jag.
Mm. Även i det, även om du då naturligtvis kan titta på det där och känna sorg och oro kring kring de sakerna som kommer upp, så är det ändå liksom fint att in i det ha något att säga då.
Också. Ja, men exakt så. Och på tal om folkbildning då, att folk också efterfrågar kunskap. Vad är det som händer och hur ska vi tolka det här? Och vad vissa som inte alls är kyrkliga säger, vad håller kristna på med egentligen?
Mm.
Och de som är kyrkliga säger, vad gör folk med min tro?
Mm.
Och så får man samtala och försöka diskutera utifrån det.
Mm. Mm. Bra. Du, men nu ska vi faktiskt prata om, får vi se om du kommer in på de här frågorna någonting i det. För jag är ju här nu för att jag är nyfiken på att höra om dina tankar kring kyrkans framtid, kyrkans utveckling.
Mm.
Vart är vi på väg? Och också, vart vill du att vi ska? Om du skulle få bestämma.
Låt oss hoppas att det är inte blir fallet.
Mm. Ja, men din dröm och din längtan, men också din spaning.
Ja.
Vart börjar du då?
Ja, men då, det är så här, när man skriver så finns det ett gammalt talesätt som går tillbaka på Dagens Nyheters chefredaktör Herbert Tingsten. Om jag tror att någonting är sant till 51% så skriver jag som att det är så till 100%. Mm. Det gör att skrivandet i dagstidningar och så präglas av att varje text har en vinkel. En sak som man driver, en tes som man driver. Men samtidigt så är ju verkligheten väldigt komplicerad. Väldigt mycket å ena sidan och andra sidan. Båda saker samtidigt, motsägande trender och så. Så jag tänker, när jag har tänkt på det här samtalet, att det ska bli kul att få säga saker som är lite så här motstridiga mot varandra.
Mm.
Och vi kan börja med en spaning då, som är att å ena sidan så ser vi ett ökat intresse för kristen tro. Och fler kommer till kyrkan och många kyrkor rapporterar om detta. Och grupper som de inte tidigare har sett. Och unga människor utan någon som helst koppling till kyrkan söker sig dit. Och det är spännande. Å andra sidan ser vi en ganska djupgående sekularisering i meningen att, om man tänker så här, att en gång i tiden så var Sverige ett väldigt kristet land i en slags kulturell mening, och det betydde att alla människor kunde massa salmer, de kunde massa bibeltexter, de kunde bibliska historien, de kunde katechesen utan till. Och så, och det är inte speciellt länge sedan, det är en bit in på 1900-talet det var så. Och genom det, C.S. Lewis skriver om detta någon gång, att Bibelns texter är så kraftfulla att de verkar i människor även efter de slutar tro på dem. Så oavsett om människor trodde på detta eller inte, så fanns liksom berättelsen om barmhärtige samariten och förlorade sonen som sätt att, som gav värderingar och sätt att tolka sitt liv med. Och nu då så tunnas det här ut väldigt mycket, inte bara i samhället utan också i kyrkan. Och då förloras vissa självklarheter, och det tycker jag man märker på en del sätt som kristendomen liksom anammas i offentligheten, hur den används av politiker och hur även det kyrkor uttrycker sig och det kristna uttrycker sig, att det blir som en slags identitet utan särskilt mycket innehåll. Det blir någonting man ska kan göra liksom, man kan ha liksom, det blir väldigt mycket att man vara kristen är som att hålla på Arsenal. Det är liksom en sak man har tröjan, man har liksom merchen och så. Men det här djupa förståelsen av vad kristendomen innebär och hur det präglar en människa, det blir lite oklarare.
Just det.
Så det är en sån motsägelse, tror jag, som kyrkan lever med just nu.
Och det är ju en spännande, för att då är det liksom å ena sidan så är det liksom ett steg framåt liksom i offentlighet och det biten. Men baksidan av hela den här rörelsen är helt enkelt någon slags inre sekularisering då. Mm. Att det blir en lite ökat intresse för kristen tro, den är mer rumsren utåt.
Delvis för att den är mer okänd också, den här sekulariseringen skapar nyfikenhetsutrymmet då.
Ja.
Nej, men förlåt.
Nej, men då är det mer att kyrkan, då är frågan utifrån den, vad det har gjort med dem som är i kyrkan om det faktiskt blir en spännande och bra tid eller inte då.
Ja.
Det måste ju bli ganska utmanande, eller?
Ja, det blir det. Och här tror jag att här tror jag också bildning är jätteviktigt. Jag märker själv att jag oftare kommer tillbaka till det här, vad det är att ha en kristen uppfostran. Och när jag förklarar saker för människor som inte är kyrkliga, så säger man någonting. Så jag tar något exempel, men då liksom så här, vissa saker är självklara eller otänkbara för mig på grund av min uppfostran.
Mm-hmm.
Det kan ha med att inte förhäva sig på vissa sätt, det som ibland kallas jante, men så också är liksom lite kristen ödmjukhet liksom, mm. Eller att på olika sätt hur man talar om människor, hur man talar. Så det här när Donald Trump la upp AI-bilden av sig själv som Jesus,
mm.
Det är ett typexempel på en person som inte har fått en kristen uppfostran. För att det föregicks ju av att Paula White, Kane, hans andliga vägledare, hade den här utläggningen i Valarummet om att precis som Jesus blev förrådd, övergiven, men besegrade sina fiender, så har du blivit förrådd, Donald Trump, och du. Och sådär. Och det finns ju en tanke i kristendomen att man ska vara som Jesus.
Mm.
Och det är bara ett litet ord från det här att man ska vara Jesus. Mm. Och, what would Jesus do, allt det där. Ja. Så han är liksom, han är lite off, Donald Trump. Och det blir så fel.
Ja.
För att han liksom förstår inte den här. Och det för mig var det också ett väldigt tydligt exempel på det här med den här sekulariseringen. Man har liksom en väldigt ytlig förståelse av kristendomen. Och man fattar inte att folk kommer bli vansinniga för det där hädelse i många ögon.
Ja. Om man då funderar utifrån det, den här grundsatsen liksom i det. Vad blir kyrkans utmaning främst då? Om vi tänker i nästa steg.
Mm. Jag tror att man... Alltså, det är det här som många pastorer konstaterar idag. Att det som man förr hade 3-4 kvällar i veckan på sig att göra ska nu göras på en timme varannan vecka. För det är så ofta medlemmarna går i kyrkan då.
Mm.
Och när man ägnar sig åt fördjupning och identitetsbildning och att bli liksom... det här med att forma, så gör man det liksom, man har så väldigt lite tid och kraft jämfört med de otroligt formativa saker som media har blivit så jätte, det, vi bär alltid med oss det, många ungdomar är liksom constantly online som de säger,
mm.
Och vad ska en pastor som har en 20 minuters predikan i en timmes lång gudstjänst göra mot detta? Och det här tror jag är en jätteutmaning, för att det behövs fördjupning. Och jag tror att också många som kommer till kyrkan gör det för att de vill ha hjälp att leva.
Mm.
Förr i tiden kanske man kom till kyrkan för att man ville ha svar på vissa frågor. Sen kanske man kom till kyrkan för att man ville ha en slags... terapeutiskt, det helande, man var sårad och så, och det var mycket de tilltalen som präglade olika epoker då i kyrkan, väldigt moderna historia, men idag så söker man liksom lite life skills, för livet är så det moderna eller postmoderna livet är så rörigt och svårt. Hur ska man dejta? Hur ska man förhålla sig till media? Hur ska man förhålla sig till bristen på hopp? Hur ska man förhålla sig till politiskt klimat där man inte känner att man kan lita på någon? Hur ska man förhålla sig till dåliga framtidsutsikter? En arbetsmarknad som man inte kan förutse? Alla krav som har med studier att optimera sin kropp och sådana saker att göra. Här behövs liksom djupa rötter då. Så att jag tror att det är någonting som kyrkan behöver ge. Kanske kan man liksom tänka också att man, om man ger fördjupningen via en slags praktisk andlig vägledning, då finns det någonting som människor är verkligt intresserade av.
Just det. Någon slags alltså, självhjälp då?
Eller ja, det blir ju precis, det är risken att det blir liksom så här, lite ytligt och sådär. Men det är ändå, kyrkan har ändå alltid haft den här praktiska sidan i att man, att det är det här vägen, mm. Som det kallades i Nya testamentet. Och hur man går den här vägen är ju väldigt mycket att göra med vilket slags landskap man är i.
Mm.
Och hur man ska ta sig fram och hålla sig på vägen och sådana saker. Så att jag tror att Och där kan man nog försöka bli kanske mer konkret. Hur ska jag förhålla mig till mina pengar? Hur ska jag förhålla mig till media? Kan vi som gemenskap hjälpa varandra till ett mer balanserat liv? Hur ska vi tänka kring vissa liksom nästan koder? En vän som sa så här att jag förstår inte varför folk lägger upp bilder från när man har varit på fest i sociala medier. Det är ju det bästa sättet att få människor att känna sig sårade utanför. Antingen för att jag fick inte komma på den festen, eller jag får inte komma på någon fest. Och så, jag säger inte att man liksom aldrig ska göra det, men liksom de här typerna av reflektioner kan vara särskilt värdefulla i vår tid, för det är inte så många som håller på med det och gör det här. Folk får liksom hitta vägen själv, och det blir ganska svårt för många.
Du, vad tänker du då i en sån, det där är ju väldigt intressant, hela den biten, men då ser vi liksom en karta där också med samhället, med folk som är mer intresserade av kyrka, av kristen tro, även om de inte helt förstår den. De är också kanske mer intresserade då av den här hjälpen till att leva eller tolka världen och livet än vad man var förut. Och så har vi liksom samtidigt kyrkans folk som är inne med vana vid sina,
just det,
på något sätt i det. Va? Mm. Och i det här mötet så ska kyrkans förkunnelse ske. Hur formas den? Vad tänker du kring det? För du kommer ju från en liten annan, du håller på med liksom lärarperspektivet, fast på, på en annan arena än så mycket att stå och liksom, ren predikan.
Ja, precis.
Men vad är dina tankar där?
Ja, jag tänker att det är väldigt viktigt att ha många olika att ha olika uttryck i en församling. Fördjupning, predikan, bibelstudie och sådana saker. Jag tror att det är både viktigt och värdefullt. Även om det är, kan vara svårt att få till och det kanske inte kommer så många och så. För en vanlig predikan på söndag förmiddag kanske inte kan göra hela det där jobbet. Jag tänker mycket på när jag går i kyrkan idag vad jag vill ha av en predikan. Och då tänker jag att jag vill inte att den ska vara så lång. Det är kanske en besvikelse för predikanter att höra. Jag vill att den ska vara väldigt kort. Men typ 7-10 minuter. Men det är lite olika traditioner. I vissa kyrkor förväntar man sig lite längre. Det må ha hänt. Men det jag framförallt tror jag vill ha av en predikan, och nu kommer vi till de här motsägelsefulla sakerna då, det är att jag vill ha en bild att bära med mig ut i veckan. Jag vill ha någonting som jag liksom, jag vill inte ha ett resonemang. Och jag vill gärna ha en uppmaning också. Nu fick jag en jättebra bild när jag var i kyrkan för några veckor sedan. Då prästen som heter Christer talade om att domkyrkan som vi var i då är byggd på kors. Det lät logiskt när han sa det, men nu förstår jag inte riktigt. Men det var korsformade saker i grunden som bar upp den här kyrkan.
Ja, just det.
Och utifrån det gjorde han en väldigt enkel poäng om att korset bär upp hela kosmos och våra liv.
Just det.
Och det tycker jag var en stark, men väldigt enkel bild. Man behöver inte vara så innovativ, men någonting som är så.
Men någonting som du bar med dig sen i veckan, och några veckor nu efteråt. Nu minns du inte helt.
Nej.
Men du minns poängen.
Jag minns poängen.
Ja.
Och jag tycker tyvärr ofta man går från en predikan och man har nästan ingen aning vad man har hört. För att det var ett resonemang. Det var så här, och det var en tanke som delades och så. Och jag tror att man måste tänka mer då en berättelse, en bild, en metafor. Sen kan det finnas resonemang kring, och det fanns det i den här predikan också.
Mm.
Men att det fanns, huvudsaken var den här bilden som då präntades in i oss. Och den var också så bra eftersom att vi kunde tänka, visualisera det så bra i rummet där vi var. Och det tror jag är en sån. Men sen tror jag att det finns utrymme för liksom mer fördjupning. Och jag märker att det finns en oerhörd längtan efter kunskap i vårt liv. Det finns ingenting som gör folk så glada som att lära sig någonting som hjälper dem att förstå sina liv och världen lite bättre.
Mm.
Och när man känner att det är det som är på gång i en situation, så blir man också väldigt receptiv. Från min egen värld så hade vi en kurs, en nätkurs under pandemin. Kyrkorna och corona tror jag det hette. Och det började, det var jättemånga som ville gå den, 120 och så. Och det är det ofta typ så många som vill gå nätkurser. Men man har väldigt låg genomströmning, som vi pratar om på universitetet. Och det är väldigt få som avslutar kursen. Så kanske bara 20 pers som gör det. Men den här kursen så var det nästan alla gjorde hela kursen. Liksom alla uppgifter från start till mål. För att det här var ju, det var så tydligt vad de skulle ha kunskapen till.
Mm.
De visste, det här var ju, de undrade jättemycket. Det var uppenbart en relevant fråga för dem. Och så märker jag också när jag skriver. När det finns en aktuell händelse, ett händelseförlopp eller någonting som är gåtfullt och man kan kasta lite ljus över det, så blir det ett enormt gensvar. Och det är någonting som också tron och teologin behöver kunna göra, att liksom bidra till att förklara världen.
Här tycker jag tycker att det finns något så intressant i det här att fundera på, just med en kyrka då som är som på ett sätt blir mer intressant och aktuell för nya människor som blir liksom fundersamma då kring liksom livet och tro och allt detta.
Mm.
Hur mycket ska då en kyrka, alltså det är oundvikligt tänker jag i någon mån att man faktiskt anpassar sig då.
Mm.
Att man då tänker att då kanske vi ska se upp här lite så vi inte bara tänker att vi pratar till de som har varit här alltid och som förstår varenda liksom en snabb referens till någonting som gör att man känner sig exkluderad när man inte vet liksom i det. Och samtidigt det här med att slå vakt om att faktiskt, det är ju faktiskt kyrkan de verkar vilja gå till. Ja. Hur hittar man rätt där i det tilltalet på alla sätt? Förstår du frågan?
Ja, verkligen. Det är svårt. Det finns ju, och det här kanske är en särskild grej tycker jag i Ekumeniakyrkan om vi ska adressera det, en tendens att förklara lite för mycket.
Mm.
Jag var en gång i en kyrka i Frankrike, Italien någonting, så stod det på en skylt där, no explanations inside the church. Det var riktat till turister då, att man inte skulle stå och liksom förklara det ena och andra. Men jag tyckte det var en bra skylt som var så här, ibland kan det bli så här, nu ska vi ta emot nattvard, och det betyder babara, och det är så här, så tycker jag inte man ska göra. Det blir för... låt riten lite tala för sig själv.
Ja, just det.
Men det kan vara bra kanske inledningsvis att signalera välkommen till gudstjänst, och om du inte har varit här tidigare så ska du känna sig extra välkommen. Det finns kanske en agenda du kan följa med, och är det någonting du inte hänger med eller förstår, så är det precis som det ska, för att det är inte så att man förstår allting första gången, utan det här är någonting också att få växa in i, och det är någonting av det vackra med att vara en kyrka ungefär så. Och vill du prata med någon efteråt kan du göra det där. Man kanske lite liksom, man signalerar så, men sen så de rent liksom de meningslösa trösklarna som vi kan sätta upp, de behöver man kanske inte ha, utan att se till att sådana saker fungerar bra, att man introducerar det som ska introduceras ordentligt, och att man vet vad man ska sjunga i boken och sådana saker.
Ja, just
det. Så man ska inte göra obskyrt och krångligt, men det är inte säkert att nattvarden blir starkare i upplevelse för att någon liksom håller en 5 minuters förklaring varje gång, utan det kan vara starkare att låta saker få vara lite gåtfulla och få ta lite tid.
Ja.
Det finns en, det är som du säger, de kommer ju för att vara del av kyrkan.
Ja. För det finns ju någon slags två ytterligheter i det där. Det ena blir på något sätt det här som jag hade mycket på 90-talet utifrån Willow Creek i USA, det med sökarvänligheten. Liksom. När allting egentligen var anpassat och upplagt i alla detaljer liksom, utifrån den som inte var troende.
Mm.
Och sen till den andra biten som kanske är den vanligare, att allt egentligen upplagt, för det är liksom de troende kommer samman och firar gudstjänst. Yeah. Och då har de med tiden så lär de sig en massa saker.
Mm.
Så du kan referera till den förlorade sonen bara så där.
Just det.
Och det spelar ingen roll för alla här. Mm. Förväntas förstå det på något sätt i det. Och det borde finnas, eller egentligen en mest spännande formulering jag hört kring det var från Irvin McManus i Mosaik i Los Angeles. Han fick frågan, för de hade en, har alltid haft liksom att det är mycket folk i rörelse. Liksom. Det är mycket folk som inte kommer från, som inte har en kristen tro. De har alla möjliga olika tro, men de trivs på Mosaik. Liksom. Och då fick han frågan, han var i Sverige, vilka predikar du för då? Och han sa, men vad menar du? Ja, men predikar du för troende eller icke-troende? Jag predikar för människor.
Just det. Ja.
Och där någonstans har man kanske någonting, kan låta väldigt banalt kanske och enkelt, men jag tror att det finns en stor, det kan finnas en stor sanning där, liksom bara att ta fasta på att inte låsa sig vid liksom något specifikt. För alla, både de här i kyrkan och de som nu söker sig till kyrkan i så fall, vill väl faktiskt få veta lite hur de ska leva sina liv, hur de ska vara, hur de ska relatera till Gud, sig själva, sig omgivningen och så vidare. Det är inte så stor skillnad på oss egentligen.
Nej, jag tror det, för det är precis, för det finns ju också någonting att det, om du tänker att jag ska predika för den här gruppen, då kommer du snart märka att det är väldigt stor skillnad inom den gruppen.
Mm.
Och det gäller ju också, kristna blir ju en allt mindre homogen grupp genom det här inflödet och också den ekumeniska rörelsen som sker, att folk kommer från olika kyrkor och så här. Så att man kan nästan, liksom, nästan lägga ner lite att försöka pricka in det.
Mm.
Och istället, som du säger, predika. Men det är också, tycker jag, när jag skriver i Expressen, som ju är en sekulär plattform, om man ska säga så, då får jag också mest respons från kristna. Speciellt när det är lite mer teologiska texter och så.
Mm.
Och att de kan känna igen sig eller uppskatta de texterna. Så att det blir någonting att om man också, ja, när man vässar det där liksom inom citationstecken allmänmänskliga budskapet, så kan det träffa rätt hårt hem också hos specifika grupper.
Ja. Och det där kan jag tänka mig, eller har tänkt på ibland när du skrivit, att en del blir så, de blir engagerade på ett nytt sätt, på ett större sätt, på ett djupare sätt.
Ja.
När de får läsa om det i Expressen, än om du hade publicerat samma i Sändaren eller Dagen eller så vidare. För då blir det liksom en, det är på det stora torget på något sätt.
Och det där kan vi kanske prata lite om också, för när vi talar om vad kyrkan behöver vara i den här tiden framåt, så precis, det är jättevitaliserande för en person och en kyrka att vara del av ett större samtal.
Mm.
Och att inte bara höras av och få respons från de vanliga. Och det gör någonting väldigt starkt med kyrkans folk att känna att våran röst är en del av, och vi är med och talar till hela samhället. Då. Och det där tycker jag att kyrkan behöver bli mer offensiv i på olika sätt. Både lokalt, att man orkar och vågar och så engagerar sig i lokala debatter i samhällena man bor, för lokalsamhällena, städerna, stadsdelarna är så försvagade nu. Civilsamhället är så försvagat. Så kyrkornas röst är viktiga igen. De har kanske alltid varit viktiga, men de är särskilt viktiga nu då när mycket annat. Vi ibland tänker på den här liknelsen från Rom, när Rom föll. Då föll hela liksom imperiestrukturen och administration och allt möjligt, handels och så, massa institutioner. Men en institution var lika stark som innan, det var kyrkan. Mm. Och kyrkan fick ett oproportionerligt stort inflytande under århundradena efter Roms fall. Och lite parallellt är det nu, att så mycket i samhället är på det gamla folkrörelse Sverige, har varit på nedgång väldigt länge nu. Men kyrkorna ser relativt, klarar sig relativt bra i detta.
Mm.
Och kan därför få en viktig roll lokalt. Men också nationellt, att när kristendomen används så mycket av politiker, man pratar om kristna värderingar och stram migrationspolitik, ett kristet samhällsansvar, så KD när tonårsutvisningarna debatterades då behöver kyrkorna och kyrkoledarna kanske främst här då, men kanske också enskilda pastorer, så om de är bekväma med det, ge sig ut på torget och kommentera. För att det är så, det finns många människor som, både för att upplysa samhället och sina egna församlingar, och också ge människor inom kyrkan ett tillfälle att vara stolta över sin kyrka.
Mm.
Att man liksom står upp mot viss politisk appropriering. Jag tänker mycket på mina barn där som tar till sig så mycket, de är ju tonåringar, via sociala medier och så. Och att de tycker att detta är liksom plågsamt att se kristendomen utnyttjad av amerikanska politiker och sådär. Och att där behövs kyrkans röst verkligen. Säga saker som man tänker att det här är självklart, alla vet det här.
Ja.
Fast det behöver sägas. Det behöver finnas där i det här bruset.
Men det är ju intressant, för att vi har ju på något, det fanns ju en betydligt större subkultur kring kyrka, inte minst frikyrka, tillbaka till det när vi växte upp till exempel. Det är ju länge sedan, men det är ju ändå inte så länge sedan. Och då fanns ju liksom inte det, då rörde det sig ju inom det sammanhanget, inom det systemet på något sätt, då yttrade man sig inom det.
Ja.
Och hade väl, med allt mer så fanns det ju en del också, även om många väl kanske var nöjda med det på ett sätt, för att det finns, det är ju som en liten värld liksom i det. Men också kanske man tänker att man drömmer om att nå utanför den där världen liksom i det. Och sen plötsligt är den, eller plötsligt, men några decennier senare så är vi faktiskt där, där det liksom är möjligt på något sätt. Men det är inte helt lätt att hantera.
Nej, det är inte heller. Det. Nej. Jag tänker på det mycket. Marian Edgar Budd, hon den här prästen i Washington D.C. som sa till Donald Trump, have mercy on the people who are scared right now. Mm. Att det tilltalet blev så starkt tror jag var att folk kände att det här är en tid som behöver den religiösa rösten. Behöver det moraliska imperativet. För att säga från. Och det finns ett hunger efter ett moraliskt språk idag.
Mm.
Och journalister kan inte liksom använda det på samma sätt. Och politiker kan ha svårt och sådär. Men kyrkan har den rösten.
Mm.
Och här tror jag att det är väldigt viktigt att man orkar använda den. Jag tycker att det finns några man kan snegla på som gör det här väldigt bra. Pavel Leo gör det väldigt bra tycker jag. Att han inte alltid... Jag håller inte på att nämna namn hela tiden och säger att nu den här personen har sagt och nu säger jag det här. Men liksom, det finns ett budskap i det som går på tvärs emot den stora politiska rörelsen i vår tid. Och Marian Edgar Budd gjorde det också med sin profetiska vädjan. Det var inget eld och svavel utan det var liksom en vädjan om nåd.
Men vad tror du, här finns vi nu i, tror du att det här bara kommer... Kommer det här bara fortsätta? Kommer det bara fördjupas? Kommer det bara bli mer och mer utav detta? Eller når vi någon slags... Alltså jag sitter bara och tänker på att märkligt tänka att vi är här nu utifrån när vi tänker tillbaka om man har 90-talet till exempel, ganska cyniskt och ironiskt och liksom ingenting av det här liksom, det var ju någon slags backlash då liksom utifrån. Kommer vi få en sån igen liksom också?
Mm, det är väldigt det här jag har tänkt mycket på de här frågorna. Det var roligt att just det här 90-talet var en backlash mot de liksom, stora löftena som politiken gav.
Mm.
Med cynismen. Det är väldigt att vi kommer få backlash, men de som kommer så att säga vägleda historien kommer vara människor med visioner. Och det kan vara galna visioner då. Väldigt konstiga apokalyptiska spekulationer som kan vägleda politiska beslut och så, eller få ett politiskt momentum. Eller så kan det vara goda visioner. Det är väl det vi måste försöka liksom få till då, att personer med rörelser och så med goda. Men jag tror att politiken behöver det här lite visionära för att kunna vara samlande och mobiliserande. Och just nu hämtar man väldigt mycket av den mobiliserande kraften från det heliga som finns i religionerna. Och det här behöver... och då behöver kyrkorna se upp så att de inte blir utnyttjade och så. Men kanske också tänka hur man kan bidra konstruktivt till hopp i samhället.
Just det. Och utnyttjas, det handlar helt enkelt om att bli så fascinerad och glad över att liksom, det stora etablissemanget på något sätt ser en och...
Precis, men det finns ju många så här partier i Sverige, både Sverigedemokraterna och i viss mån Socialdemokraterna, som vill liksom använda kyrkan för liksom sina syften. Då. Och och liksom som en del i ett partipolitiskt projekt och så. Och det ger ju kyrkan lite makt och ser att kyrkan är viktig och så. Men inte viktig för sin egen skull, utan för nationen eller staten eller så. Och den typen av locktoner måste man göra motstånd mot.
Menade du Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna som du sa?
Ja, vad sa jag? Ja, precis. Bra. Precis. Men jag tycker att Sverigedemokraterna har det väldigt tydligt i sin... i sitt partiprogram, att som har haft i alla år, att samhället, nationen behöver kyrkan som ett socialt kit.
Liksom. Ja, just det.
Och Socialdemokraterna har det genom sin kyrkopolitik, där man går in i och vägrar släppa taget om Svenska kyrkan, trots att man är ett sekulärt parti och som jobbar på det. Och sen har vi även Kristdemokraterna som liksom vill tala väldigt mycket om kristna värderingar, kristen identitet och sådana saker. Men när man skrapar på ytan där och frågar sig vad det är, då blir det finns liksom, traditionellt har kristenpolitiken och citationstecken haft två ansikten, kan man säga, de sista 50 åren. Det ena har varit väldigt mycket solidaritet och bistånd och global solidaritet, ta hand om de utsatta fattiga och så. Och det andra har varit en mer moralkonservatism, inte minst när det gäller kön och sexualitet och familjevärderingar då. Och 90-talets KD förenade lite av båda de här under Alf Svensson. Men Ebba Busch och KD nu har ju släppt båda de här sakerna. Och liksom, ser man vad man säger så här, vi ska vara kristna för vi är inte muslimer. Det är det som blir budskapet. Vi ska inte ha burka, vi ska inte ha hederskultur. Nej, jag, fine. För vi, men då, och det är ett exempel på den här väldiga uttunningen av kristendomen, som också den här sekulariseringstrenden gör möjlig då, att man kan erbjuda en sån form av kristendom, kristendom i citationstecken.
Just det. Så om du skulle landa här nu någonstans då, är det liksom den, hur formulerar du din längtan om framtidens kyrka om du...
Nej, men börjar vi redan bli klar alltså? Jag känner att jag bara uppvärmd.
Ja, ja. Jag kör lite till då.
Men jag tror att dels så finns det några så här, det finns mycket praktiska problem som kyrkan kommer behöva kämpa med vad gäller organisation och hur man ska framträda i världen. Präst och pastorsbrist, lokala församlingar som läggs ner på landsbygden eller krymper.
Mm.
Också det låga barnafödandet och vad det gör för barnverksamhet gentemot en åldrande församling. Så det finns många sådana så här strukturella saker som också blir teologiska problem. Där ekumenik kommer bli viktigt på ett nytt sätt. Där frikyrkorna måste kanske våga närma sig Svenska kyrkan lokalt på många platser. Och Svenska kyrkan, som är en så väldigt, kan vara så otroligt konservativ organisation. Det är ju inte, det sägs ju alldeles för sällan hur konservativ Svenska kyrkan är. Men det är den verkligen. Alltså det är verkligen så här. Så här gör vi här. Och vi får inte ändra på handboken. Och vi har de här strukturerna och vi har de här avtalen skrivna. Och det är så det är. Och det blir ett väldigt inflexibelt system ibland. Mm. Framförallt kan det användas för att mota bort all typ av kreativitet. Så det finns jättestora strukturella utmaningar. Det är verkligen jätteviktigt att se det och försöka hantera det. Och det kommer behövas, tror jag då, för att hantera det här, experimentlusta, nyfikenhet, en vilja att pröva nya saker, nya vägar, att hitta lokala lösningar. En tilltro till att det som människor längtar efter idag, det finns en väldig längtan efter liksom gemenskap, community, att kyrkan faktiskt inte bara är någonting man går och sitter av en timme, utan också kan vara en del i hur människor bygger gemenskap eller får vara del av gemenskap i sina liv. Gemenskaper som kanske inte bara är med de här i kyrkan, men som det här är en del. Tycker jag är väldigt tydligt när man ser levande kristna miljöer. Att det finns den här community-biten. Och gör man det, då kan allting som framstår som stora utmaningar i vår tid, typ sociala medier och ett kaotiskt medieflöde och sådana saker, bli väldigt liksom bli en del av någonting på ett väldigt, väldigt bra sätt. Och många människor som behöver hjälp, praktisk hjälp i vardagen med att skjutsa eller liksom, det tycker jag var också det liksom, runt oss när kyrkan i väldigt bred mening fungerar som bäst, det är också den inbördes hjälpen i de här gemenskaperna. Att man stöttar varandra. Och när den också läcker ut i samhället som helhet då, så händer någonting. Och det som händer liksom, det ser alla och blir så glada för det. Men kom ihåg när vi hade en för något år sedan ute i vinter i Bjärka-Säby där vi bor, så eller trakten där kring, så samlades vi till en fest på, det var på 6 januari, alltså Kristi förklaring, 13 dagen. Och då så och gick ett tåg sönder precis utanför då där vi satt, lokala tåget, pendeltåget, och körde fast, och det var så här smällkallt och det var ganska sent, och 8 på kvällen. Så då var det några som bara, oj, tåget sitter fast. Då tog de liksom en korg, och så tog de liksom, för vi hade en buffé där inne, uppdukade med pizzabullar och kakor och allt möjligt och så här. Och så gick de ut, och vi ser att ni sitter fast här, och jobbigt för er. Det kanske du skulle ta ett tag då. Så här kommer vi med lite, här får ni lite att äta. Det blev så otroligt uppskattat. Och det var en så här, lokaltidningen skrev och fångade upp, och för att tågchauffören skrev på sin Facebook. Och sen så hittade han en lokaltidning där och folk hörde av sig. Det var så, och de här liksom små liksom handlingarna gör en så, det finns en törst efter det.
Mm.
Både att se det, för det finns något hoppfullt i det. Och att få vara del av det.
Mm.
Och det hoppas jag att framtidens kyrka kan få vara med att fånga upp och kanalisera.
Vad fint att vi pratade vidare ett tag nu, så att du faktiskt fick poängtera att du tycker det är viktigt med hopp.
Ja, just det. Precis. Vi kommer lite
ja, precis. Det, alltså, nu började i hopplöshet och sen gick till hoppet där. Du är mer hopp för framtidens kyrka än du har för Arsenals Premier League-säsong.
Verkligen. Och det är väl bra att det är på det sättet.
Jag vet inte, alltså nu är jag så här inre kamp om jag ska liksom känna glädje över det. Om jag börjar ska bli irriterad. Men jag får väl välja både och.
Ja, välj glädje, Karl-Henrik. Ja, kommer långt på.
Ja. Det är bra.
Mm.
Tack Joel för att du kom och var gäst i den här jakten efter framtidens kyrka.
Tack för inbjudan.